Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden.
Ja.
Bra! Du trycker på support the show eller någonting, knappen heter något sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen.
Ja, jag trycker på den nu.
Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden, ja. Så vi blir glada och kan fortsätta med det här.
Ja. Ja,
fan vad snälla ni, vi älskar er. Hej då.
Ja, vill. Hej.
Hej.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Då har min grekiska påsrotta Harriet fått påssjukan och det betyder att Storfräsa-podden är tillbaka. Jag heter Mackan Bajera Edlund.
Och jag heter Peter Kärsson.
Då är det många som hör att podden är igång, som man lyssnar på den. Och då kan vi förklara vad det är för podd. Det är en podd som handlar om allting egentligen. Storfräsare, småfräsare, gnäll och sjukdomar.
Vi har insett nu, vi har gjort det här ganska många år och podden har utvecklats. Och det som var en Storfräsa-podd en gång i tiden är ju nu mer än, nu är vi sura på livet-podd.
Mm, men det ligger en storfräsare och bubblar bakgrund, så vi är fortfarande
en storfräsare. Jag är fortfarande en storfräsare.
Ja. Ja. Och jag har träffat många.
Och du är fortfarande en som vill vara en storfräsare. Så att det är inte så att titeln är helt fel så, men det är fortfarande så att det hade kunnat vara ett bättre namn. Jag har ju redan gått ut, jag gick ut med en liten tingling-story innan att jag är väldigt arg på allting idag.
Mm. Du var lite arg förra gången också, men innan du går in på det så har jag en fundering. För det är nämligen så, du vet, det finns ju en grej i Södertälje. Och nu förstår ni att den här podden är väldigt spretig. Det finns en grej i Södertälje som väldigt många, främst barnfamiljer och skolor, åker till. Som heter Tom Tits experiment.
Är det Södertälje?
Ja, ligger i Södertälje. Och det är väldigt kul och fascinerande.
Jag har sett skyltarna längs vägen, men jag har aldrig fattat att det ligger i Södertälje. Jag tror det låg närmare stan.
Nej, det ligger i Södertälje.
Tom Tits experiment, eller vad fan heter det?
Och då har jag alltid tänkt så här, vem döper någonting till Tom Tits? Det är ett idiotiskt namn.
Tomma tuttar.
Ja, exakt. Men sen så gjorde jag den dumma misstaget som man gör ibland, att man googlar saker. Och då kan jag förklara för er som undrade.
Är
precis
de
som jag.
Sponsor till det här avsnittet på något sätt?
Nej, men vi pratar inte att vi vill åka dit. Vi säger att det är trevligt där. Men vet du var Tom Tits namnet kommer ifrån?
Nej, berätta.
Det är en fiktiv karaktär från en fransk vetenskapstidning som hette La Illustration. Eller illustration, du vet, jag kan inte franska, men någonting sånt. Så från slutet av 1800-talet.
Men det där, och då är tänker jag så här, statligt...
Varför döpt man det till Tom Tits? Nicke Nyfiken hade varit bättre.
Ja, det där är ju någonting som är... Eftersom de har vägskyltar överallt också, så antar jag att det där är supersponsrat av staten.
Tror du?
Ja. Och jag har faktiskt aldrig varit där med mina barn.
Det är faktiskt ganska kul.
Ja, jo, men det köper jag. Men jag är helt säker på att det är staten som står bakom det. För annars hade de inte fått de här... De har ju vägskyltar varannan kilometer. Bara, hej, sväng av här för tomt hit experiment.
Hej, står det verkligen hej på vägskyltarna?
Ja, men står det inte det?
Nej, jag tror inte det.
Ja. Jag vet inte varför du kom in med det.
Nej, men jag bara tänkt att bevisa att den här podden kan handla om precis vad som helst. Ja, och då tänkte jag på dig idag.
Ja, okej.
Och sen så gjorde jag det här som man kan göra nu för tiden, googla. Vilket är lite tråkigt för man tar alltid reda på saker.
Jag gillar ju inte att googla saker.
Nej, inte jag heller.
Sanning och googling är det som tar död på de absolut bästa diskussionerna man någonsin har haft. För är det något som jag gillar så är det att diskutera saker. Uh-huh. Och ganska hett ofta, du vet.
Ja.
Och blandar man in sanning och Google i det där, då är ju diskussionen på något sätt avslutad.
Uh-huh.
Jag gillar att tjafsa om saker och det behöver inte vara att, det är inte så noga vem som har rätt. Men det är ganska roligt att tjafsa.
Det var aldrig någon, eller så gick diskussionen så långt så till slut var det någon som gick och hämtade så här bra böckers lexikon från bokhyllan och sa, vad var det nu? L. La illustration. Jag kan inte säga illustration på franska. Nej. Men du vet, ingen orkar göra det förrän
man får inte glömma hur härligt det är att bara sitta och tjafsa om någonting.
Nej.
För att grejen är det, om man alltid ska hitta sanningen direkt så finns det inga vettiga tjafs längre om inte någon ljuger. Nej, alltså man kan tjafsa om typ så här otrohet.
Uh-huh.
Men då är det ju 99% av fallen då så är det någon som ljuger. Alltså den ena ljuger, den som har varit otrogen säger att den inte har varit otrogen till exempel. Då kan man tjafsa om det. Men det är också jävligt nice att tjafsa om så här, ja men vilket är världens högsta berg? Är det Mount Everest eller är det K2?
Mm.
Jag har hört att K2 är högre.
Det har växt.
Ja, det växt har växt. Om. Ja, men det har växt om. Det är ganska roligt att bara sitta och tjafsa om någonting.
Ja, men det är som Glittertind och Galdhöpiggen, Norges två högsta berg. Ja. De slogs väl lite och så här, nej men de har gjort en ny mätning. Och så fick man hålla på och tjafsa om det.
Men då är det väl roligt att sitta och tjafsa om det istället för att direkt googla och så döda diskussionen. För att man ska inte underskatta glädjen i att bara sitta och småtjabba lite om någonting helt meningslöst. Så här.
Nej, och jag tror att man behöver inte bråka om det, men man kan prata om saker. Alltså just det där att man diskuterar saker. Och jag tror att folk pratar mindre nu för tiden för att man just kan googla allting.
Ja.
Att det är så här, ja men vi tar reda på, vadå?
Ja men då tar vi reda på sanningen och sen behöver vi inte prata det mer.
Nej,
det finns liksom inga diskussioner längre.
Nej. Ja, det är
om det inte är jävligt så här tokseriösa känslomässiga frågor, för känslor kan man ju inte googla fram.
Nej.
Då blir det knepigare. Men det är inte alltid jättekul att bråka om känslor, för känslor är ju känsligt.
Ja.
Så ibland är det kul att bara bråka om, vet du vad? Vilken av de här två högarna är högst?
Ja.
Och googlar man fram det då så blir det liksom, det blir lite tråkigt.
Ja, det är sant.
Så att jag uppmanar alla att sluta googla saker, tjafsa istället.
Ja, prata
det,
med dem.
Ja, prata, för det är faktiskt ganska kul att bara sitta och giddra.
Jo, med de orden så kan vi vända oss över, för vi sitter ju hemma hos dig nu.
Ja.
Och vi sitter vid ditt fina, jättedyra bord.
Ja, kommer du ihåg att jag hade prislappen satt kvar på dig i typ 1,5 år?
Ja, det var väldigt pinsamt.
Bara för att påminna mig själv om vilken jävla idiot jag var.
Mm. Men vi sitter...
Vad fan kostar det jävla bordet? 40 000?
Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte, för jag kollade inte på prislappen.
Nej, men jag lät prislappen sitta kvar av en anledning. Det var att jag skämde så mycket för att när jag flyttade, när jag och barnens mamma separerade, det här är ju 2017, och det var ju den vevan vi drog igång podden.
Ja,
vi har ju kört den här podden jävligt länge. Och då var det så här att jag satt och tänkte att nu ska jag köpa, jag gav henne allt, eller hon fick välja, jag sa så här, ta allt du vill, för jag ville vara schysst mot henne, så jag sa bara, ta allt du vill.
Och så tog hon bordet.
Uppenbarligen tog hon bordet. Men jag sa så här, ta allt du vill och sen så löser jag det som du tar och så köper jag nytt. Så här. Jag ville vara så snäll mot henne som möjligt. Ta vad fan du vill. Ta inte barnen på heltid, men ta materiella saker, kan du ta allting. Sen när jag flyttade in i det här radhuset och skulle inreda det, så hade jag bestämt mig för att jag ska köpa allting begagnat på Blocket. För att möbler är den sämsta investeringen någon kan göra. Alltså möbler är värdelösa. Du köper en sak för 40 000 och dagen efter är det värt 400 kronor.
Ja, alltså, det var en jävla värdeminskning.
En hörnsoffa liksom. Det går inte. Man
vill ju inte köpa vissa grejer begagnat, för man tänker sig, vad har de gjort i den här?
Säng ska du nog inte köpa. Nej.
Men ett matbord man ju kunna köpa.
Ett matbord kan man köpa. Man kan köpa stolar. Man kan, jag skulle lätt kunna säkra mig till att köpa en soffa som var begagnad.
Ja, men soffa tycker jag är lite obehagligt.
Ja, men jag köper det, för att sen är jag ganska slarv med mina grejer. Jag har ju hundar grejer, så att mina grejer blir ändå förstörda efter 3 dagar. Så att då känner jag så här, en soffa är så här, fan, fuck it. Men jag skulle nog inte köpa en begagnad säng.
Nej, det
men allting jag annat skulle jag kunna tänka mig att köpa begagnad. Och det var det jag hade bestämt mig för att göra när jag flyttade till det här radhuset. Och sen så hamnade jag i det här radhuset, och så var det omöblerat, och så stod jag där och Ulrika hade valt de möblerna hon ville ha, och jag hade inte jättemycket kvar, för hon hade tagit det mesta, vilket är fine. Jag älskar den här kvinnan, hon är världens bästa människa, och jag såg åt henne att göra det. Men då står jag där, fan också, och så bara tittar jag på Blocket, och så bara ser man någon annons från Södertälje liksom, att ja, jag har en soffa här som är så här superlyxig, jag får ont i magen av hela tanken. Och så bara fuck it, så åkte jag till vad fan heter det nu då? Det som ligger i aningen där.
Jysk.
Jag vart ju typ bästa kompis med han som äger stället. Det heter fuck it. Ja, jag kommer komma ihåg det under.
Och du köpte ett jävligt dyrt bord.
Jag gick in där i alla fall, och så bara med min dåvarande flickvän och min dotter, och så bara kom vi fram. Nu ska vi fylla radhuset med möbler. Och då gick vi in, och så bara gick vi bananas. Ja, jag tar den där, 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 jag tar den där. Formlagret kan de heta. Nej, det heter de inte. De heter Folkhemmet.
Ja, det finns ett ställe som heter
Folkhemmet, ja. Jätteskön kille som äger
det. Ja, de sponsrar inte podden.
Nej, det gör de inte. Men han heter Folkhemmet, och han var en jättebra kille. Folkhemmet heter det. Jag gick in på Folkhemmet. Vi tar den där, vi tar den där, vi tar den där. Vi tar den där soffan, vi tar den där soffan, vi tar den där matbordet. Och då var det här matbordet en av de grejerna vi pekade på bara. Och så kostade det... Det ser ju billigt ut egentligen. Det ser ju inte märkvärdigt ut. Men det kostade typ 40 000 spänn. Men vi gick in... Istället för att handla allting begagnat på Blocket för totalt 4 200 kronor som det hade kostat om man hade gjort det, så gick vi in på Folkhemmet och köpte allting för 400 000 istället.
Ja, det var dumt.
Ja, det var jättedumt. Det säger en del om... så var det.
Men det jag vet inte, jag vet faktiskt, jag har ingen aning.
Men
jag skulle säga att vi satt vid ditt bord här med ett glas vin var, som säkert folk har kanske märkt. Och då sa jag, skulle säga att vi sitter inte ensamma här.
Nej.
För idag har vi nämligen en gäst som är, ja, han är inte inbjuden på det sättet som gäst. Men han var hemma hos dig.
Ja.
Och då tänkte vi, du ska vara med i podden.
Ja.
För folk har hört hans namn förr, flera gånger.
Ja,
och nu är han här, så jag tänkte, ska vi säga välkommen nu? Ja, eller ska vi...
Nej, men vi gör det nu.
Upp med mikrofonen vid hakan, så säger vi välkomna till Storfräsa-podden, Niklas... Hur uttalar ditt efternamn egentligen?
Bryngelsson.
Bryngelsson. Jag har nog sagt alltid Bryngle. Ja. Men det är fel. Ja. Bryngelsson. Ja.
De av lyssnarna som följer mig på Instagram och sånt där är ganska bekanta med Niklas. Han har varit här, och när jag köpte mitt det här huset så var det Niklas som var här och byggde om det och renoverade och grejade och donade.
Ja, han har hört sig i bakgrunden på podden.
Han har varit med i bakgrunden jättelänge. Dessutom är han en av de absolut finaste människorna jag känner. Så att det är jättefint att han är med på den idag. Men han är ju med lite grann av en orsak också, faktiskt.
Jaha.
Ja,
ni stängde in mig.
Så att jag... Ja, exakt. Ja, han kunde inte komma härifrån.
Nej, exakt. Vi låste dörren och sa bara, nu är du med. Nej, men så är det. Vi hade ju barndagen förra helgen.
Ja.
Som vi har pratat upp ganska mycket innan eventet. Så nu måste vi faktiskt lämna en liten rapport.
Ja, och då är det många som undrar det vi pratade om i förra podden. Nämligen, blev det någon bil till mig? För jag ville ju låna en bil och ta mig dit och ställa ut där så barnen kunde titta på. Och det fick jag. För det var en kille som hette Rickard Ekblom som bara, Jag har en Dodge Viper GTS från 2015. Du kan låna den om du vill.
Rickard Ekblom måste ju ha det sämsta omdömet i hela världen.
Han är fantastisk. Vet du, jag gick, åkte hem, jag åkte till Nynäshamn med motorcykeln och hämtade den här. Och jag bara, men vad behöver jag veta om den här bilen? Jag vet att Vipers är tokgalna. Men några knappar, han bara...
Ja, men det är ändå fel att du berättar det här. För jag säger så här, Viper är en av de mest svårkörda bilarna som finns. Det är en V10 längst fram. Den är helt idiotisk. Den har superdåliga system. Det är en dålig bil i största allmänhet. Och det är ingen bil man ska köra om man inte har 100% kontroll.
Nej.
Och det är den bilen du får låna.
Exakt, för Rickard Ekblom har ju lyssnat
Rickard
på...
Rickard Ekblom, vem fan är du?
Han har ju lyssnat på podden och vet kan att jag har en formellicens.
Kan jag få låna pengar av dig, Rickard?
Nej, men det han sa var att så här, ja, men kommer det regn... Så tryck in den här knappen, för då stängs lite luckor och grejer så inte hela bilen blir pajig, ja, motorn blir trasig. Men annars så, ja, kör. Jag bara, inget annat bara. Han bara, du har väl körkort? Så han sa, tryck på den här knappen om det regnar. Och sen bara, du har väl körkort? Hej då. jag lämnar den tillbaka på söndag.
Alltså, det är han bara, så jävla sjukt.
Ja. Ja, men bilen
Rickard,
för er som
jag beundrar dig, Rickard. Vilken jävla hjälte du är som lånar ut den här bilen till mackan. Om du faktiskt har lyssnat på podden, så blir min beundran mot dig ännu större. För att vi har någonstans konstaterat att Mackan är en ganska dålig bilförare.
Nej, och den var hel och ren när jag lämnade tillbaka den. Ja. Och nytankad också.
Ja, men så det var fint att du fick en rolig bil att köra.
Tack, Rickard. Tillbaks till barndagen.
Ja. Barndagen hade vi förra helgen. Det är det här stora... välgörenhetseventet som jag arrangerar en gång om året, där vi bjuder in en massa barn som har haft det jävligt tufft i livet. De har haft motgångar som vi inte ens kan, vi friska människor och vi som inte har haft de här problemen i livet inte ens kan föreställa oss. De kommer dit och så får de springa runt bland en massa superbilar och åka i dem. De får
köra grävmaskin.
De får köra grävmaskiner, de får åka helikopter. Det står en glassbil där och delar ut glass.
Hamburgare.
Det är en dag. Jag räntade chef, våra bästa kompisar var där och gjorde 1200 hamburgare då.
Åh jäklar. Jag åt bara tre.
Det är en dag som
när de får tänka på något helt annat.
När de får tänka på något helt annat och det var insett långt efter vi startade den här dagen, för vi startade inte dagen med någon form av hybristänk, men Det var insett efter att ha gjort det här ganska många gånger. Det här är ju 12:e gången. Det är 13 år sedan jag drog igång det här och det är 12:e året. Jag hoppade över ett år 2019 för att jag inte var 100. Men de övriga åren så har vi gjort det. Och det är att det här det skapar kärnminnen hos de här barnen. Och det vet vi för att barn som var med på, och det har jag vet inte om jag har berättat det här i podden förut, men barn som har varit med om det här för 10 år sedan hör av sig till mig och säger så här: fan vad kul att du arrangerar en sån här rolig dag för de här sjuka barnen, för att jag var på ett sånt event för 10 år sedan när jag var 13 år gammal och var sjuk i leukemi. Nu är jag botad och mår bra, men jag tänker på det här eventet minst en gång i veckan. Och jag är så glad att jag fick med om det, och därför så är jag så tacksam för att du arrangerar sådana här saker. Jag har fått två sådana mejl sista månaden. Och båda två har jag kunnat svara så här: tack så mycket för att du säger de här sakerna, och kul att du uppskattar det eventet du var på, för att det var jag som arrangerade det. Båda de som har skickat mig helt random mail att bara tycker att det är coolt att det här görs, är barn som för 10 år sedan, när de var små barn, nu är de vuxna, var med på event som jag arrangerade.
Ja, det är
så
coolt.
Det här vi gör skapar kärnminnen, alltså minnen som hänger med livet ut, och det är så jävla coolt. Och en av anledningarna till att Niklas sitter här, det är ju att de som har hängt med mig på Insta så här vet att han har byggt om mitt hus och bla bla bla. Men det är inte så jättemånga som vet, eller ja, varför skulle de veta det, hur vi lärde känna varandra.
Men innan du säger det, så vill jag säga att Dels så, och det kan vi kanske komma in på lite senare. Det var, ni åkte i din bil i en Nexus Ball.
Just det.
Din, den här ritade, eller målade Mercan.
Ja. Just det. Och, vi har ju fan varit på Nexus Ball också, det är inte bara barndagen.
Och jag förstår fortfarande inte hur du kunde ta beslutet, du som känner Peder, och ta med han och höra hans tjafs i baksätet i en veckas tid. Men
det gick väl ganska bra?
Ja. Vi hade jävligt kul.
Hade vi det? Det var inte det var, så jävla. Jag var inte så jobbig.
Nej, absolut inte.
Hade du mest kul faktiskt.
Nej, han körde ju, när du körde megafonen i baksätet när jag körde.
Ja, det var då, en, då var det högt. Nej, men det var bara en dag.
Ja, det var lugnt.
Ja, men då så.
Ja, det var en stök jävla. Det var samma dag vi var på den här go-kartbanan, va?
Ja, det var det nog.
Ja, det var en stökiga. Ja. Det var en stökiga dag. Sen lugnade
jag
ner.
Fast jag körde så jag
men jag kommer ihåg att jag var lite stökig den dagen.
Det var varmt och vätskebrist.
Ja, det var varmt och vätskebrist och det var en stökig dag.
Låter jobbigt. Men för att de här barnen ska få det som du kallar nu kärnminnen, så behövs det ju en jäkla massa människor runt omkring som hjälper till. Och då är Niklas en av dem som har tagit sin tuffa bil och skjutsat barn runt den här banan.
Men historien börjar inte där, Mackan.
Nej, men jag menar bara att du är en av dem som kommer dit och liksom hjälper barn.
Ja, i år blev det så.
Ja, det var första gången.
Det var för att min dotter tryckte på mig. Att
men du har varit med, på den här dagen i... När var du med första gången?
2016, tror jag. Ja.
Så, men, och då var du med för att du har en dotter som inte har mått så jävla bra.
Ja, ja. Hon är född hjärtsjuk.
Men kan du inte berätta lite om det då?
Hur gammal var hon? Hjärtsjuk, säger du. Hur gammal var hon när ni upptäckte att hon hade hjärtproblem?
Ett dygn.
Ett dygn? Ja. Oj, det var väldigt... Vad fan, då var vi så jäkla små. Vad händer då?
Barnen drabbas ju inte så.
Det här lilla jävla hjärtat.
Ja.
Hur stort är det då? Det är stort som ett jävla ekollon.
Som en knytnäve, säger man ju. Så ett barns...
Ja, men inte,
det är ju
inte,
som en
pingisboll. Inte när de föds.
Pingisboll. Ja, men jag vet, de säger det där som vuxen också. Att vårat är som en knytnäve.
Ja, vårat
så
är som
barns knytnäve är ju jättelitet. Som en pingisboll.
Ja, som sin egen knytnäve.
Ja, inte som din. Hela ungen.
Inte som din jävla knytnäve. Du är stor och stark som jävla björn.
Nu vet inte jag om jag minns rätt. Men när mina barn föddes så var man ju på BB. Och så vet jag inte om man är kvar ett eller två dygn. Och då är man ju så här, hur ska det här funka? Mm. Och framförallt med första barnet, då är man ju så här, åh, fan, ska vi klara oss när vi åker hem? Herregud, hur ska det gå? Då har vi ändå folk som kan det här, som säger åt oss. Och då var ni där, sen efter ett dygn, för ni måste ju tänkt att allting var normalt, eller?
Ja, efter eller ett halvt dygn.
Ni visste ingenting att det var något fel innan?
Nej, och sen efter ett halvt dygn.
Inga indikationer på det?
Nej, bara komplikationer under... graviditeten, så vi gjorde jättemånga ultraljud, men de hittade ingenting.
Det var inte något som...
Nej, de kunde inte säga någonting. Nej, så vi kunde inte förbereda oss.
Liksom. Det hade lika gärna kunnat varit att mamman var...
Lite gasig.
Ja. Hade gas i magen. Ja. Nej, men alltså det var ingenting
lite
som
så.
Tydde
Nej, men
på...
vi misstänkte ju ingenting och vi fick inte reda på någonting. Så att det var ju en chock, såklart.
Ja.
Men vad hände
när
upptäckte
en dotter var ett år gammal så fick du reda på att hon har fel på
dygn.
Hjärtat. Ett dygn. Ja.
Hur
fick du reda på att hon hade fel på
det här då?
Efter ett halvt dygn så tappade hon, man kan säga kortfattat, så tappade hon allting. Så att en sköterska kom in som tur var i mörkret och såg att hon såg blå ut. Och hon var lite gnyig. Så de bara slet bort henne och sprang iväg. Och jag sprang efter. Och de sa att någonting inte var bra.
Okej.
Okay. Så... ja, där började det. Där sen kom man knappt ihåg någonting heller.
Förutom fan, att vilken panik.
Det var ju allting varit kaos. Mamman var i stort sett nedsövd efter hon opererades så här ur akut snitt då. Mm-hmm. Så att hon var ju drogad.
Så och sen vändes livet upp och ner. Själv är det där
eller satt eller
jag vet inte hur maktlös för att helt plötsligt visade sig att ditt barn som precis är fött inte mår bra.
Ja. Och körs iväg till Uppsala utan mig. Mamma låg sövd som sagt. Och jag satt själv och jag fick inte köra bil.
Var föddes hon? Hon kördes till Uppsala?
En mindre utanför Örebro då. Så hon föddes där. Kom dit en jättebra läkare som räddade hennes liv. Erik heter han. Som har fortfarande kontakt med honom.
Har du fortfarande?
Ja, så fort vi ser han så kommer han fram till Alicia.
Är det sant?
Frågar du med henne? Ja, han är en klippa.
Var det han som räddade livet på henne?
Ja, kan man säga.
För att det var han som upptäckte felet, eller vadå?
Ja, han var inkallad och de märkte ju någonting. De kollade, sköterskarna kollade först och då hörde de att hjärtat inte... Det var någonting fel där. Så allting handlar om att hon hade fötts med diafragmabrock som hade tryckt upp innan mätet, alltså tarmar, mjälte, sådana saker, och tryckt bort så, hjärtat. Så hjärtat
allting i kroppen låg på fel ställe.
Ja.
Vad sa du? Hjärtat låg på fel sida?
Det trycktes upp, alltså diafragman gick sönder, tryckte upp hjärtat och bort hjärtat. Så hjärtat satt alltså på höger sida istället för vänster sida.
Oh.
Och det var ju inte... Ja,
och nu pratar vi om ett barn som är 12 timmar gammalt.
Ja, 12 timmar gammalt. Och den dras iväg. Och man vet ju inte riktigt vart man ska ta vägen. Jag fick åka upp efter på morgonen. Mamma fick åka ambulans för att hon var nyopererad liksom så.
Mm.
Och jag fick kussa min pappa för de ville ju inte att jag skulle köra. Och jag tror inte jag var kapabel att köra heller.
Du fick inte köra?
Jag tror inte man skulle det heller. För då hade man nog kanske kört i...
Kört i Älvsö,
ja.
Men du fick inte åka med ambulansen?
Nej, jag fick inte plats. Det var ju fullt med sköterskor och läkare. Och, alltså det var ju akut. Och
jag visste från inte... Karlskoga till Uppsala?
Ja.
Och fan, det är en lång resa.
Ja.
Det är ju 2-3 timmar.
Och det värsta var inte det att man satt ju på vägen hem.
Inte helikopter? Varför inte helikopter?
Nej, det var för dåligt väder så.
Oh,
men på vägen upp så fick jag ringa, kanske jag ringde, jag kommer inte ihåg hur mycket, 3-4 gånger och fråga om hon levde fortfarande. Den är rätt så bizarr.
Fick du tag i dem i
ambulansen? Ja, de svarade direkt. Nej.
Vilket jobbigt samtal.
Ja, det blir ju ganska jobbigt. Men
helvete klarar man en
sån dag. Då visste vi inte att hon var hjärtsjuk. Utan dag upp, när vi kom upp till henne till Uppsala, hon låg där på... ja, där låg hon i alla fall. Och då gjorde de en undersökning och opererade hennes diafragmabrock, det första hon gjorde.
Mm.
Och då konstaterade de också att hon var hjärtsjuk.
Ja, då upptäckte de det under operationen.
Ja.
Då ser de att det är fel på hjärtat.
Att de ser att det är fel på hjärtat också.
För det här att det är upptryckt på fel sida så har ju inte egentligen med hjärtat att göra. Det har med någonting annat att göra.
Ja, det är diafragman då. Som har
det är diafragman som har fuckat ur.
Ja, och det är ganska vanligt tydligen om man har fötts med medfött hjärtfel att diafragman kan också hänga med.
Vad fan är diafragman?
Det är ju någon muskel i andningsmuskeln.
Det är någonting med andning.
Ja, den du sjunger med kan man väl säga lite. Det är jag inte så insatt i faktiskt.
Men jag tror att det var den som satt mitt emellan revbenen här.
Ja, det var den som håller. Att man,
att det man liksom ska vara stängt.
Använd diafragman.
Men den kan alltså gå upp. Och då släpper den, då trycker den upp. Förmodligen bara efter ett halvt dygn för att då börjar hon amma. Och då börjar ju tarmar och sånt att jobba. Ja, och då trycktes det upp, tror vi. Det är ganska oväsentligt.
Alltså hur var det nu? Kanske inte du kommer ihåg eller tänkte på det. Men alltså från den här stunden att man liksom... Var det ert första barn?
Nej, andra.
Ja, men från att man liksom har fått ett barn och man bara... Fy fan, kolla. Vilken jäkla söt. Det här är våran unge. Mm. Till att liksom det är så superlycklig stund. Och man är så här nyfiken och allting är så här... Mm. Och sen så helt plötsligt så bara... Hå? Alltså och sen när man märker att barnet är så här... Ja, men det är någonting med diafragman eller någonting. Och sen bara hjärtfel. Alltså blir det att man försöker så här distansera sig från att man säger fan, den här ungen är min. Den här ska skydda med allting. Är det så att man...
Det är dubbelt. Alltså det är ju det finaste man har om man gör allt. Jag vill född
han med... Du får den anknytningen till en...
Det får man ju direkt, men det är livsfarligt. För man vet ju inte om man kommer... Om det blir långvarigt eller inte.
Nej. Men alltså, det låter jättekonstigt känslan. Att säga, men man kan ju också bli att man då det går ju kanske inte alltid att göra, men att man försöker ändå tänka så här.
Det är ett försvar. Men det är klart att man gjorde ju allt och man i stort sett satt och hoppades det fanns någon där uppe som lyssnade på en, fast man inte tror ett skit på sånt liksom. Men ja, det var ju bara
att vänta. Men hade det varit det här är en jättesvår fråga och extremt hypotetisk. Men jag frågar dig själv, hade det varit så här, det här hände henne när hon var ett dygn gammal bara. Hade du fått den här fuck-anknytningen till henne så att det var lika jävligt det som hände då som om det skulle hända när hon var 10 år gammal, förstår du? Eller var det liksom, ser du henne mer... Alltså jag bara försöker tänka mig in i människors situation när liksom, alltså
jag tror
förstår
man lider på samma sätt, alltså, eller det är den största sorg du kan om ditt barn blir sjukt liksom.
Ja, exakt. Mm. Det är det jag tänker på. Det värsta en människa kan drabbas av i livet, alla kategorier oavsett competition, är att ens barn mår dåligt.
Ja.
Och när man känner sig så hjälplös. Men man tänker, hinner man känna den känsla när barnet är så litet som i ditt fall. Som när Alicia, nu känner jag Alicia idag så det känns så sjukt att prata om det. Men
vi brukar ju gråta tillsammans ibland.
Vad sa du?
Vi brukar ju gråta tillsammans
ibland. Ja, fan, det tror jag är superbra.
Nej, men alltså, hinner du få den där anknytningen?
Ja, alltså, både jag och nej, som jag sa, att
man tänker ju, människor, för det är ofta så här, människor som kanske blir drabbade av att deras barn, som är ännu värre, att deras barn kanske inte överlever födseln och sådana saker. Hinner man få den, har man den anknytningen direkt från...
Ja, det, jag tror det.
Jag känner ju det spontant, att så fort jag såg den första, du vet, röntgenbilden på min unge, så är det där är mitt barn. Mm.
Alltså, röntgenbilden?
Nej, men alltså, du vet, att när man ser den ligga i mammans magsäck, eller vad fan den ligger, så känner man så här att, fuck, det där är min unge. Jag dör för att beskydda det här barnet. Redan när den ligger där och är 3 centimeter lång, så tänker jag så här, är det någon som försöker skada den där ungen, så slår jag ihjäl dem direkt.
Men jag får killgissa nu då. Alltså, du har ju ändå väntat på någon i typ 9 månader, beroende på när du fick reda på det, att det skulle komma ett barn. Och då har man ju liksom gott och förväntningar och grejer, så det är klart att du har ju en superconnection. Och sen när man väl får se ungen, så är det ju ändå liksom så här, att det är otroligt. Alltså, det här är min unge, det här är vårt barn. Sen så tror jag ju såklart att det kanske är, jag ska inte säga värre, för det är fel ord, men att det är en annan sak om ungen är 10 år, när man vet vilken person det här är. Men saknaden beror väl väldigt stor del till att man inte vet hur skulle den här personens liv bli. Alltså så här, det här var inte meningen. Låt mig dö istället, för den här har ju hela livet framför sig.
Jo men precis. Jag håller på ett sätt med och ett sätt inte med. Jag tror man har den här anknytningen till barnet, och jag tror att man är beredd, som en man, som är en man, så är man beredd att dö för sitt barn, även om det nästan är ofett. Man skulle lägga sitt liv för sitt barn hur lätt som helst. Och i en sån, du är en stor, stark man, du sitter i en sån maktlös situation. Hur fan tänker du?
Nej, man tänker, eller jag vet inte. Det är svårt så här. Alla säger så här, hur orkar du? Fast man har ingen val. Så det är ganska enkelt. Alltså, eller enkelt.
Man står ju inför ett faktum.
Ja. Det bara ta det
och man står ju inför ett faktum. Du vet, nu är det så här. Vad fan ska man göra? Det är bara att
dela med. Man har panik, mår psykiskt. Så jag tror inte man kan må sämre psykiskt.
Nej.
Alltså, du kan ingen... man får vara glad att man äter, sover.
Men hur blev det mellan dig och din sambo, fru, flickvän, vad det nu är? Jag vet inte.
Påverkade det mycket?
Alltså, barnens mamma.
Påverkade det mycket?
Ja, barnens mamma. Hur blev det mellan er? Alltså... Det blir lätt att man, vad jag läst i alla fall och hört, att man tar sin egen resa. Att man kanske inte delar den här sorgen eller kampen, utan att man, alla löser det kanske
båda
på sitt eget.
Båda är förmodligen svinsorgsna, men man hanterar det på olika sätt.
Ja.
Ja.
Ja, vi gick ju sida vid sida hela tiden. Alltså, försökte vara starka tillsammans och det gick ju upp och ner. Alltså, man kunde vara ledsna tillsammans, man kunde, eller förtvivlade, eller liksom, det är som sagt, det värsta, det är ju maktlöshet.
Maktlösheten,
hade jag, exakt. Jag hade velat vara läkare, inte en pappa.
Nej.
För en pappa som har kontrollbehov, eller tror jag inte haft det lika starkt förut, men sen barnen, båda barnen föddes, min son först, men sen Alicia.
Hur gammal var grabben när?
2,5.
Ja, han var
inte
så lite.
Han var ju inte stor.
Men så ska ni orka ta hand om han också samtidigt.
Det är inte så lätt.
När hon var så liten och det här hände, vad sa läkarna? Vad gav de henne för chanser?
Och det som var, det var att de stötte på mer och mer fel under vägen. Så vi kände liksom att nu får det fan bra. Det räckte med att hon hade först diafragmabråck, sen var hon hjärtsjuk. Ja, men det kan man laga. Vi ser att hon har ett stort hål, ett VSD kallas det. Det är ganska vanligt medfött fel. Vi kan ha haft också. Det läker igen med tiden, kan jag göra. Men hon hade ett ovanligt stort. Och då gör man, vi behöver inte gå in på allt, men man gör ju liksom olika ingrepp då. Så hon fick ligga med det, eller liksom leva med det här hålet utan att göra någonting i 3 månader.
Och sen men fick hon hål in?
Ja, alltså hål mellan kamrarna, VSD då. Och då, sen fick vi åka ner.
Men hade hjärtat någon form av hjälp då? Eller var...
Nej, då är hon så liten och de mäter ju liksom cirkulation, blodgenomförsel.
Men var ni kvar på sjukhuset då, eller hon?
Nej, vi låg
eller...
i Uppsala i 2 veckor först. Sen var vi förflyttade till Örebro. Och sen fick vi ligga i Örebro och sen fick vi permission. Så vi var inskrivna på Örebro, fast vi fick bo hemma. Vi bor i Nora. så att det är ganska nära. Mm. Och sen hade vi kontakt och så Alicias, hennes sjukhus blev Göteborg kan man säga. Drottning Silvias barnsjukhus.
I Göteborg?
Var det är Göteborg sjukhuset? Och Lund som opererar hjärtan bara i Sverige. Så att det är de, man okay. tilldelas, eller, ja. Så Göteborg vart vårat då. Och det är jag tacksam för. Sen, ja, vid 3 månaders födsel så opererade hon som första gången. Och då bandar man lunge.
Är det jobbigt för dig att prata?
Nej, det
är bra. Och så man bandar?
Man bandar alltså för att strypa blodgenomförseln från hjärta till lungor. Så bandar man den.
Alltså som en stripe? En kattstrypare?
Ja, yes, okay, ja, för att inte hjärtat ska kollapsa. Ja. Och det är också någonting man gör om man inte kan operera det här. Och liksom, det bästa man kan göra det är att stänga hålet på en gång. Mm. Och är det litet så gör man det. För då kan liksom från där bli bra liksom, direkt. Mm. Men Alicia var, för hon var stor när hon föddes, men det var för riskabelt att göra det direkt när hon var liten. Så att hon fick bli 4 år faktiskt. Så det var också, men hon opererades 2 gånger emellan där också i alla fall.
Men, så ni gick och väntade på den här, ni visste att hon skulle göra den här operationen? Mm. Fan. Så ni fick gå och vänta typ då
och
i 4 år?
Och sen kom det upp, jag på det idag. Idag kom det upp ett minne för ja, 2012 var det ju. Ja, det var alltså samma månad som hon skulle opereras, då fick hon en infektion i hjärtat. Mm. Så då var hon inlagd en månad i Örebro då, och vi missade operationen. Och då gick hjärtat sönder igen. För då tänkte man så här att man går och väntar på någonting som man inte vill ska inträffa heller. Det är faktiskt så. Det är lite så här, det är så bisarrt att man för att man vet att man måste ta sig dit för att man ska ha någon chans att kunna komma längre. Mm. Fast när den dagen kommer så vill du hellre försvinna än att gå igenom den processen.
Ja, man vill ju bara vakna upp och tänka att det var en dålig dröm. Ja.
Så alltså det är så mycket att prata om. Just, men det, jag tror att det, det är många operationer, många dagar, månader på sjukhus. Och där är inte vi själva. Vi har ju liksom träffat 100-tals familjer.
Ja, det är så många som det är.
Men det är där jag tror att det är så jävla viktigt för folk att höra. För att det är så här, man sluter in sig i sin egen lilla värld. Man har ingen koll på någonting. Vi lärde känna varandra genom egentligen barndagen. För att du var där med Alicia.
Mm. Hur gammal är hon idag och hur mår hon?
Hon blir 14 i oktober. Och
världens grymmaste tjej alltså.
Hon har ju blivit stor. Och hon mår helt okej. Hon är glad, pigg, aktiv som 17. Men hon är begränsad.
Men hon är ärrad av det här.
Både ytligt och...
Ja, men överhuvudtaget... Liksom,
hon måste ju också ha bröstkorgs, alltså stora ärr.
Och det är hennes bröstkorg 2 gånger, helt.
Fan, det är coolt, som är, det är det som är så sjukt med sjukvården och med allting. Vi har ju det här i stiftelsen, så har vi det här, dels uppfylla, du vet, kortsiktigt uppfylla lite önskedrömmar och bla bla, bla som du vet Niklas, du vet, göra barn och sånt här, och så har vi det här faddergrejen som vi håller på med, att man liksom ska få någon som kanske någon lite äldre som om ett par år kanske Alicia kan vara fadder åt någon som är 8-9 år som
går igenom situation.
Samma situation, men du vet det är så bisarrt att det går inte att föreställa sig de här sakerna. Nej. Folk frågar hela tiden mig så här, varför drog du igång den här jävla barndagen? Är det för att dina barn har varit sjuka? Mm. Liksom? Jag bara, nej, absolut inte. Mina barn, halleluja, har varit hur friska som helst. Men det är min absolut värsta mardröm att de ska bli sjuka.
Det tror jag allas föräldrars bästa mardröm.
Ja, ja. Och den här maktlösheten att stå inför det som du faktiskt har gjort. Att liksom, du står där med ett sjukt barn och bara, jag kan inte göra ett skit. Jag måste förlita mig på andra människors välvilja för att mitt barn ska överleva.
Mm. Och nu har det bästa man har.
Och, ja, exakt. Och det går liksom inte, det går inte att förklara det för någon.
Nej. Där har vi, när vi har fått frågan, liksom, så här, vad ska man säga till kompisar frågar, eller frågade mycket då när de var liten, liksom, hur man mår och hur fråga mycket runt om, och då sa läkaren alltid, det spelar ingen roll, alltså, de kan aldrig sätta sig in om man inte sitter i den här vidriga situationen själv. Så det ska ingen behöva, annan behöva veta heller hur det känns. Nej. För det är ingen jävel som mår bra där.
Nej. Och det är ingen jävel som kan förstå det heller.
Nej, och man, alltså, man sitter där, man kräver ju inte någons liksom, man är ju extremt tacksam och glad för de vänner man har som alltid har funnits där för alla oss. Och min mamma har funnits med mest kanske liksom hela vägen. Och hjälpt tagit hand om Johannes som är liksom vart, man hade ju inget val. Eller de som inte har någon utöver ja, de närmsta. Mm. De har ju tvungna alltså ibland och kanske bara mamman eller bara pappan får vara på sjukhuset med den sjuka eller döende barnet man har. För att man måste ju ta hand om sitt andra, tredje, fjärde barn och vad du nu har. Men då har vi haft min mamma och ja, Linda som mamma.
Tänk dig att de blir helt isolerade på sjukhus då.
Ja. Man bor ju på Ronald McDonald som tur
är. Ja, men tänk när man är...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Om man är ensamstående. Och hjärtsjuk är en sak. Det finns ju... jag har en god vän som är med på eventet nu. En mamma som har suttit isolerad i 4 månader med sin son. För att han har en sjukdom som gör att han är så otroligt infektionskänslig. Så att han får inte... De sitter alltså på sjukhuset. Fyra månader. Typ på Astrid Lindgrens. Eller Ronald McDonald eller någonting sånt där. De får inte gå därifrån. Ja. De får inte träffa någon människa. För att
det finns de som bor i flera år.
Ja. Ja.
Jo, barnen tillräckligt små också så förstår de ju inte.
Nej.
Alltså, du får den här sprutan nu. För det onda... Du vet att du har jätteont i benet. Det kommer försvinna när du får den här sprutan. Men det förstår de ju inte. För de tänker bara, nu kommer någon göra illa mig med den här jättestora äckliga sprutan. Och det är för fasen.
Nej, men det är så vidrigt. Och jag är så tacksam för dig, Niklas. För att vi har ju blivit vänner genom det här. För att vi träffades ju egentligen på grund av att du var på barndagen med din dotter. Och vad sa du, första gången var det 6 år sedan, vad fan är det?
Ja, 6 eller 7 år sedan.
Jag har ju sett henne från dess och till nu, liksom, du vet, växa upp. Och sen har vi blivit vänner under den tiden. Men vilken jäkla förändring hon har gått igenom. Alltså, du vet, första två åren så himla blyg och så himla rädd och du vet, vågar inte någonting och vill inte,
ja, jag var tvungen att åka med och för att hon men det är det ändå hon pratar om ändå efteråt, så
ändå så var det så himla viktigt för henne.
Eftersom jag ser det från två håll nu så kan jag liksom intyga, för du kan ju inte ta åt det ibland heller när man säger att det är betydelsefullt,
men jag vill jättegärna att du berättar vad fan du som kommer från den sidan för många att säga okej. Och det här vill jag egentligen inte för min skull, men för de chaufförerna som är med, de som är arrangerar det här, de som jobbar. Jag får ju ändå cred, jag är liksom frontfiguren, så jag får ju ändå säga, jag får massa beröm. Men alla chaufförer som kommer på det, alla som jobbar, alla som står och steker hamburgare hela dagen, alla som står i utsläppet på banan hela dagen. Kan du säga någonting, liksom, hur mycket det här betyder för de här barnen som är där.
Den som är speaker också.
Den som är speaker, exakt.
Så får barnen att skratta. Det är viktigt också.
Den som är speaker. Kan du bara så här... Liksom för att man tycker så här, ja men jag ger en dag min tid, det är lugnt. Mm. Du vet, jag kommer dit med min bil, jag kör lite ungar, det är inga problem. Jag åker dit, jag lagar lite hamburgare. Jag gör det här, Det är ingen big deal. Men som jag sa innan, fan, det här är ju kärnminnen för de här barnen. 100%. Kan du liksom bara... Som,
ja, du har ju varit på båda sidor, både som gäst med VIP-barn.
Ja, nu är det verkligen på båda sidor.
Och som chaufför och skjutsar runt liksom andra sjuka barn.
Ja.
Hur, ja, förklara, hur...
Ja, på ett sätt, jag har ju en S-klass, så det är en ganska stor, väldigt skön,
jo, men det är ju fler sköna bilar där.
Ja, och mycket sportbilar. Och barn gillar ju olika, det märker man ju. Mm. Det finns stora, höga bilar, finns låga, små, snabba, mindre snabba. Men jag tror bara känslan...
Jag vill bara säga, om ni hör någonting som skvalar i bakgrunden var att Peder gick och kissade. Han kissade som Niagarafallet. Okej, fortsätt.
Så alla de här delarna är ju otroligt värdefulla. Och det kan jag säga, att som sagt, som Peder sa, att alla som kommer in kanske första året, som är nominerade barn, blyga, det är klart, det händer ju så mycket. Och det kanske är för många, alltså, de absolut coolaste, häftigaste bilar som finns.
Uh-huh.
Och låter mycket och de får åka hur mycket de vill. Och det kan ju säga att min bil är ju absolut långt ifrån de finaste och dyraste.
Jo, där. Ja, men du är ändå där och du skjutsar runt barn och din bil ser ju fantastiskt cool ut.
Ja, den är rolig. Och det var ju som jag sa, min dotter ville så gärna att den, för att hon tyckte det är en god vän också som har målat graffiti på den. Då. Mm. Så att den ser ut som cartoons. Ja, den är tecknad, målad liksom.
Ja, den är ascool.
Så den är väldigt specifik liksom. Och det är många barn som tycker att det är roligt. Så det är jättekul att kunna vara med på det sättet liksom. Och bidra med någonting. Mm. Och jag vet att det betyder mycket för mina barn. För att de tycker att det också känner att vi ger tillbaka någonting. Fast de själva får vara med på det liksom.
Mm.
För de har ju som sagt varit extremt så här, verkligen, tror jag att vi kan få komma nästa år? Och från Peder säger att de knappt vågar säga hej eller vågar knappt åka bilarna.
Ja, men det är väl med. Liksom det bästa kvittot, att man pratar om det och tänker på det och vill komma tillbaks.
Ja.
Och det är väl, ja, bättre än så går väl,
ja,
inte.
Ja, jag tror inte mina barn åkte så mycket, utan de var bara bra att få vara med. Alltså att se och uppleva allting och se de andra. Och det är mycket barn som de har träffat igen. Liksom. Och de vet också att de får känna sig, som du brukar säga med Peder, att man får känna sig lite VIP.
Mm.
För jag säger, Alicia har ju absolut inte haft den tuffaste uppväxten av alla de här heller. Och det är ingen tävling. Men alltså att de får känna sig jävligt speciella från att ha gått igenom ett rent helvete oftast.
Ja, men alltså,
de flesta. Det är... Och även föräldrarna. Och syskon. Och syskonen får jag med. Som Johannes har ju liksom, han har aldrig haft någon val, eller ingen har haft någon val av någon av de här personerna som är här. Men man blir ju lika drabbad, fast han var fullt frisk.
Jag tror det är en av de här superviktiga sakerna, och det är därför jag alltid har sagt att nu vi, på plats så behandlar vi alla exakt likadant. Alla är VIP-gäster.
Ja.
Och det är så här, hur jävla roligt är det att vara lillebror eller storebror till en tjej som har leukemi, säger vi.
Mm.
Du kanske blir mobbad i skolan och kommer hem och vill liksom, hej, det var Lasse sa något dumt till mig. Nej, man gör inte det då.
Mm.
För att man vet du vad? Min lillesyrra har leukemi.
Mm.
Jag tänker inte gnälla över att jag blir mobbad.
Mm.
Jag ramlar på cykeln och slår i knät. Jag kommer inte gnälla över det, för att min lilla syster har leukemi. Så att det är därför jag alltid har gjort en jättestor grej av att, vet du vad, på plats så är alla supervipp. Och de här föräldrarna, och du är ju i en föräldrasituation där man liksom, när man tänker sig att, vet du vad, ni behöver fan också skämmas bort lite. För det är så här, vad fan, du vigger ju ditt liv åt det här. Du har ett sjukt barn, så är det så, för det första så är det så att jag skulle säga 80% av dem som har svårt sjuka barn har också extrema ekonomiska problem.
Mm.
För att ofta är det så att en förälder, man vill inte lämna sitt barn ensam på sjukhus och sådana här saker, utan ofta är det så att då sätter man En förälder är alltid på sjukhuset. Och då är det så, då kan inte den föräldern jobba. Och det finns inga försäkringar som gäller i Sverige som gör att du kan sitta där i 4 månader. Utan det går 3 veckor, sen tar försäkringarna slut och då sitter du där med en tiondel av din inkomst. Så att de flesta också som har sjuka barn har ju också extremt dålig ekonomi.
Mm. Ja, man blir satt i den situationen, för ja. Vi, varken jag eller Linda, jobbar ju... Ja. Första 3-4 månader så jobbar jag ju absolut ingenting. Vi fick inga pengar från någonting. Och har du ingen grund...
Hade han inte har den ingen stora diafragmaförsäkringen som man alltid måste teckna?
Det var någon små text vi missade. Ja. Nej, men, har du ingenting själv, har du ingen skyddsnät runt dig, så är det ju... Det kan man ju verkligen undra hur Sverige tänker.
Nej, men det finns
ett välfärdsland som inte har det. Några... Alltså de minsta och bästa vi har, de äldsta och de som har... byggt det här landet. Det finns, eller det finns inte för något. Nej. Så vi stod ju liksom, man bara varit barsk, eller liksom, allting bara kostar pengar. Mm. Och sen kräver de i stort sett att, när jag efter 3 månader försökte kontakta med Försäkringskassan, så krävde de så mycket saker, och jag visste ju knappt vad jag hette. Liksom, förstår du, man så här, någonstans skulle man ju få hjälp med allt, så att man åtminstone får någon in några tusen. Det, ja. För du kan inte, som du säger, det finns de som inte har, alltså, du kan ju komma till kronofogden om inte du får betala dina räkningar.
Ja, banken så skiter del, i om någon har blivit sjuk.
Jag hade aldrig som pappa klarat av, tror jag, och varit tvungen att jobba och missat en enda dag på sjukhuset med min dotter.
Precis.
För den dagen kanske någonting hon inte vaknar igen.
Nej.
Och den...
Och där är
men, det... Och det är ju så här sanningen, och hur fan ska man göra då?
Och där är vi i Sverige att man blir utförsäkrad. Och det är exakt samma. Jag måste berätta de här 2 sakerna. Det är 2 saker. Den ena är om Luna, som jag har berättat om förut. Allting är på samma tema. Luna är ju flickan som min stiftelse har försökt hjälpa ganska mycket. Luna är den 9-åriga flickan som varit brutalt våldtagen och nästan dödad av en kille uppe i Skellefteå förra året. Hon var 9 år gammal. Hon vart strypt så svårt. De hittade henne, alltså, fastbunden vid ett träd med sina egna skosnören, naken, en 9-årig flicka. På grund av misshandeln som hon ådrog sig där, så har hon blivit hjärnskadad. Hon kan inte prata. Familjen har fått... Linon Mi-stiftelsen som jag har gick ju in och gav henne massa pengar för att hon inte ska sakna något i sitt liv. För det är ju så att man tror att staten löser allting, men det gör den definitivt inte. Liksom. Staten löser inte ett jävla skit. De löser det grundläggande, möjligtvis om du har lite tur. Men sen så löser de ingenting. Och det är samma sak om du har varit sjuk. Staten är med dig till du blir friskförklarad, men... Så fort du blir friskförklarad så blir du utskriven. Och då är du inte med längre. Sen kan du ha käkat cellgifter i 5 år. Så att din kropp är helt slut. Du kan inte göra någonting. Men du är fri från cancer. Så att då får du ta hand om dig själv. Luna. Som alltså har blivit våldtagen av en man. Hon får alltså nu, de har världens problem med assistansen i Skellefteå kommun, och nu hoppas jag att alla Skellefteåbor som eventuellt lyssnar på det här bara tar tag i det här och bara fuckar upp er egen kommun, så det bara donar om det. Hon får inte assistans för att hon får, nu ska vi se så att jag säger det här rätt, det är väldigt mycket vikarier inom assistans. Så. Hon får inte assistans på grund av att familjen har sagt nej till manliga assistansgivare. Hon är livrädd för män. För att hon har blivit våldtagen av en man. Mm. Hon har blivit helt förstörd av en man. Hon behöver kvinnliga assistans... människor. På grund av det kravet så får de inte assistans. Förstår du?
Mm. Ja, det är märkligt.
De får alltså inte assistans för att nej, men vi kan inte garantera att alla våra vikarier är tjejer. Nej, men vet du vad? Det här är en väldigt speciell situation. Det här är en 9-åring som har blivit våldtagen av en man.
I ett Sverige 2023. Ja.
Ge henne kvinnliga assistansarbetare. Mm. För att familjen är inte superintresserad av att lämna henne ensam med en man. Ge henne kvinnliga assistansarbetare. Och kommunen bara, nej tyvärr, sådana krav kan man inte ställa. Då får ni ingen assistans överhuvudtaget.
Nej, man kan hoppas politiker lyssnar på det här.
Det är, liksom... det är historien om Luna. Ja. Nu hoppas jag att alla som lyssnar på det här, som bor i norra Sverige, tar tag i det här. Grej nummer två är våran, en av våra bästa kompisar, Edvin. Du vet Edvin. Mm. Han fick, han är idag, vad är han, fan 14, fuck. Han fick kapa av ena benet för att han har en jätteaggressiv cancerform. Så att de tog ena hans ben för att bromsa cancern. Jag fick meddelande igår från hans pappa att de inte får handikapptillstånd för Edvin. För att kommunen tycker att de kan ju köra fram Edvin dit de ska. Och sen så kan de åka och parkera någon annanstans. Så skrev kommunen.
Mm. De
kan alltså, nej men alltså Edvin som har ett ben. Han har en av de tuffaste cancerdiagnoserna man kan ha. Mm. Den är inte positiv.
Ja.
Han får inte ett handikapptillstånd. Så att de kan parkera nära affären så de kan gå och handla. Utan då ska familjen släppa av Edvin. Enbenta Edvin ska de släppa av vid entrén och sen ska de åka runt och leta efter en parkering någon annanstans och
det
sen
där ska ser de man ju alltid Edvin. Att det är någon som haltar ut ur en bil med någon slags rullator.
Så, alltså Edvin
så kommer hela familjen
är inte tillräckligt sjuk för att få ett handikapp alltså och parkera, förstår du?
Ja, då är det så här, jag som också pappa och sånt, jag önskar nästan att de politiker som bestämmer det att deras eller det vill man ju inte för deras barn.
Nej.
Men att då kanske de skulle tänka något annorlunda.
Då skulle de tänka otroligt annorlunda.
Nu ändrar vi reglerna för det här, nej, det skulle inte få förekomma.
Det är så opersonligt.
Ja, så
men det kostar ju ingenting. Här,
jag tycker det är äckligt.
Om det finns
provocerad.
Det finns ju redan handikapparkering. Vad kostar det att dela ut ett till sånt parkeringstillstånd?
Han får alltså inte ett parkeringstillstånd. Så att han kan parkera ihop med familjen. Utan det kommunen alltså skriver till familjen. Mm. Jag har ju fått sett det de skriver. Det är att de ska lämna Edvin vid dit de ska. Och sen ska de åka runt och leta efter parkering. Så skriver de. Mm.
Jag har en undran.
Alltså Luna, som har blivit våldtagen av en man, kan inte få assistans.
Garanterat. Nej, det är
garanterat. Liksom... För att familjen säger att, nej men snälla, vi kan inte ha en man som är själv med Luna.
Nej.
Och kommunen bara, nej men då, tyvärr, då får du ingen assistans.
Nej. Jag vill hoppa
det
tillbaks.
Är Sverige idag.
Jag vill hoppa tillbaks till det vi pratade om precis innan. Och det var att vi pratade om syskon som inte får samma uppmärksamhet och förklarliga skäl. Dina barn, din son var ju 2,5 år. Hur är deras relation idag?
Mm, väldigt bra. De täcker varandra. Och ja, alltså, de är jättestarka. Det kan ju inte säga att alla kanske blir heller. Men som jag säger också, ja, som vi pratade om. Och det här med just när det finns ett syskon. Eller kanske många syskon. Som Johannes fick ju inte gå i skolan. Han fick inte gå på förskola. På grund av att han kunde dra hem smitta till Alicia.
Oh,
så Alicia kunde bli sjuk. Så han missade ju liksom jättemycket. Vi kunde inte träffa vänner hur som helst. Utan då så här, om de inte hade varit
i förskolan. Hemskolan honom? Vad fan gjorde det?
Nej, det var ju bara förskola. Ah, så okay, det var liksom inte så. Men det är ju sen då utveckling. Alltså, och
sociala biten.
Skulle vi träffa vänner så ville vi veta att kanske typ på söndagen. Så man hade varit hemma 2 dagar efter förskolan. Så att de visste att de inte var sjuka då. Mm. Då kunde man träffa dem. Och det är ju som sagt, det är inte Alicia, eller vi var ju inte själva om det, utan så är det för alla som har sjuka barn. Så att, ska du åka till sjukhuset så får du inte dra med dig någonting. Alltså, för du tänker hela tiden, tänk om jag är lite förkyld och åker in med Alicia på en undersökning och sen kommer ett döende barn och blir smittad av det minsta lilla. Det kan ju vara förödande.
Ja,
och nästa gång kan det vara mitt barn.
Så det är liksom, knapp i hissen liksom.
Ja.
Och fatta hur många som, nu kanske inte man fuskar med det när man har sjuka barn och åker till sjukhuset, men jag menar förskolegrejen. Det är så här, nej han hade feber igår, men nu verkar han ju pigg nu på morgon. Mm. Alltså det är så många som latchar med det där. Så att,
men det är samma, där försökte ju vi vara jätteuppmärksamma. Och till personalen också, om de fick höra se, eller till och med om det var sån här grann, alltså förskola, alltså det är ju olika avdelningar. Men att det var någon där som kunde vara sjuk eller magsjuka eller liksom vad som helst, så tog vi hem. Så han minns ju massor också. Och Alisa gick ju inte på, ja, på lång tid liksom, såklart.
Nej.
Nu ska jag säga någonting som kommer låta supernarcissistiskt och hemskt. Men är det inte jävligt konstigt, seriöst, att Lean on Me är den enda stiftelsen i Sverige, så vitt jag vet, som behandlar de sjuka barnen och syskonen precis på samma sätt.
Mm.
För att de blir så drabbade båda två.
Mm.
Va? Varför gör inte alla välgörenhetsorganisationer det?
Mm.
Fattar inte
vi
de
föräldrar, fattar vi inte ser de det, andra? Men jag tror de alla andra runt om kanske, alltså,
fattar inte de andra att syskonen blir ju precis, alltså de mår ju piss alltså.
Ja. Och de ser sina föräldrar som, i det här fallet var ju Johannes större, så att han såg ju när Alicia var liten liksom.
Ja.
Hon vet ju inte att vi mådde dåligt. Nej. Eller på det sättet, förutom att vi osade ångest liksom. Så de säger att barn känner ju sånt också.
Men har hon
Johannes fick ju se sånt liksom, och Leo, man skulle försöka dölja det och inte visa att man var ledsen eller hade dödsångest typ jämt. Det är ju inte så jävla enkelt.
Hur länge var du ihop med, för du är inte ihop med mamman till barnen längre?
Oj, vilken kul fråga. Det var några år.
Men om jag får ställa en superpersonlig fråga, hade det mycket att göra med barnen, alltså att
ja,
det
till
var...
viss del, absolut. Alltså, så här, vi levde ju, vi hade liksom inte dåligt.
Du behöver
inte
svara på det här.
Men jo, men säg så här, så vi mådde ju bra så länge Alicia mådde bra. Då tyckte vi att allting var bra. Man tappar sig, och du har inte tid att göra saker, åka iväg. Det finns ju inte, du vågar ju inte ta chansen.
Nej.
Och göra massa saker.
Nej.
I onödan liksom. Vi gjorde mycket med barnen.
Man skämmer inte direkt bort sig själv när man har ett sjukt barn.
Nej, och det tror jag ingen gör. Alltså, det är ingenting blir betydelsefullt. Nej. Du vill inte åka på någon solsemester eller shoppa loss sådär. Du vill ha ett friskt barn.
Ja.
Och det kan du inte köpa för pengar. Det vet många.
Har hon varit, för jag vet ju, min pappa dog ju tyvärr i cancer för massa år sedan. Och han fick ju någon, han hade en hjärntumör och blev... följ ihop och sådär. Och sen efteråt
så... Hur gammal var du när han dog?
Herregud, jag vet inte. 25, typ, tror jag.
Bodde han ihop med din...
Nej, de var skilda sedan länge.
Ni var varannan då?
Nej, jag bodde hos pappa och min stora syster.
Du bodde hos din pappa när han dog?
Ja.
Shit.
Men jag hade varit ute och rest massor och grejer, så att...
Men hur gammal var du då?
25.
Om jag räknar... Var det innan du hade blivit någon form av tv?
Nej, ja, det var innan. Och jag var en snorunge och var, ja, jag var, vilket är en stor ångest. Att jag hade liksom inte blivit vuxen, än fast jag var 25, så var jag fortfarande så här att, men som en tonåring, ska jag hämta? Men det, lite så.
Mm.
Jag hade inte fått en vuxen relation med min pappa. Men skitsamma, det var inte det handlade om. Han i alla fall, när han kom hem från ett av sina så här falla ihop epilepsi typ anfall, som då visade sig vara hjärntumör, så var han väldigt så här, vad hände egentligen? Han ville verkligen, vad hände? För jag upptäckte ju han hemma som låg och hade ett anfall, och så ringde ambulans och grejer. Och då, men han var ju verkligen så här, han kunde inte ta in, vad var det som han, att jag skulle berätta? Och då tänker jag, har din dotter liksom haft perioder i livet när hon har frågat så här, vad berätta om min resa? Vad hände? Alltså hon har velat ta reda på det, så hon minns ju inte det förmodligen.
Nej, ja, både och. Alltså... Man märker ju med åren så blir de ju mer medvetna om det.
Mm.
Och vi gjorde ju böcker, eller ja, fotobok, alltså, ja, på första bra. Året, som hon än idag kan sitta och titta i själv.
Uh-huh.
Och det är ju en bearbetning för henne. Och det ser ju hon, alltså hon opereras 3 gånger första 11 månader. Och det kommer ju inte hon ihåg så.
Mm.
Fast jag vet att även barn kan minnas dramatiskt för att smärta, man drar med sig mycket sånt liksom. Men bilder är ju väldigt, tror jag, eller någonstans där så tog vi mycket bilder, för det var ju så här, ja, det här är kanske den sista bilden vi tar. Alltså det blir ju så. Det var ju inte så att oj, nu tar vi några schyssta selfies. Det var ju inte riktigt så. Det var ju, det är ju inte många glada miner på de där korten, men
så tummen upp och jag har rör dem.
De gångerna vi har fått åka hem för sjukhus med ångest att andra sjuka barn med mamma och pappa, syskon får stanna kvar.
Men för du, ja, för det har du sagt flera gånger att, och det är ju bara ett vittne på att du är en väldigt fin människa. Du, så fort ditt barn mår lite, lite bra så får du vrålångest över de andra barnen som inte mår bra.
Ja, och som faller bort, som blir änglar. Som vi, alltså, liksom, de föräldrar som åker hem utan sina barn händer ganska mycket, väl ofta.
Ja, men det är ju det går inte ens så... Det värsta straffet en människa kan få... Jag blir så förbannad ibland för att man pratar om religioner hit. Vi pratar om koranbränningar, vi pratar om ditten och datten. Vet du vad? Vi pratar om religion. Vi pratar om att det finns en gud. Mm. Vet du vad? Det finns ingen gud. Nej. Det finns ingen gud som straffar barn på det här sättet. Hade det funnits en gud... som beter sig på det sättet han gör, då är den ondskaste jävla idioten jag någonsin har varit i närheten av, och då kan han faktiskt dra åt helvete fullständigt. Det finns ingen jävla gud. Han kan dra åt helvete om han finns. För att det finns ingen gud som ger barn cancer. Det finns ingen gud som ger barn i Afrika sätter in en liten larv på baksidan av ögat som äter upp ögat inifrån så att de blir blinda. Det finns ingen gud. Nej. Den som tror att det finns en gud, varsågod. Men den gudjäveln ni tror på är en ond, äcklig jävla fitta. och det är så här, jag klarar inte av de här religionsdiskussionerna. För att det är alltid så att det är någon stor, snäll jävel som sitter över oss och vakar över oss. Bullshit. Det finns ingen sån. För behandlar man barn på det här sättet, då är man inte god, då är man ond.
Vill man att... ett barns föräldrar ska jag drömma mardrömmar, eller jag har säkert haft tusentals vakna av att jag har drömt om hur jag står längst fram på Elisas begravning. Och den är inte riktigt human.
Man vaknar inte helt torr då är man ganska svettig när man vaknar.
Alltså, vill han där uppe att man ska gå igenom sånt? Och jag har som sagt min dotter i liv idag. Fortfarande
hon
sjuk.
Hon är världens grymmaste tjej dessutom.
Men ändå, förstår du, det är liksom... De som har tappat sina barn då, så kommer någon säga, åh min gud, han finns. Jag skulle säga, du kan dra åt helvete också. Du menar att mitt barn eller min mamma, min pappa, mina vänner har fått gå igenom det här för att det sitter en uppe. Men han godtar en våldtäkt någonstans och de får gå fria. Eller man får kasta sten på poliser utan att, ja men förstår du, det är liksom, lägg av. Jag tar inte den. Alltså, de som säger konstiga saker, var med om något sånt här skit, liksom. Då håller du käften sen nästan.
Men för att avsluta det på en positiv not. För vi tar de andra diskussionerna vi hade tänkt att ta, tar vi ett nytt avsnitt istället.
Ja, det blir ett helt annat.
För det här var en jättefin diskussion. Jag är supertacksam att du är så öppen, Niklas. För att du och jag har ju liksom någonstans i den här röran blivit vänner. Det började med att du kom med din dotter till barndagen. Och sen lärde vi känna varann den vägen. Och sen vart vi polare. Sen vart vi jättebra polare. Och sen snickrade du på mitt hus. Och sen satt jag i baksätet på din bil i Europa.
Det var egentligen vi skulle prata om. Hur det var att jobba för Peder. För det kan vara en mardröm.
Vi kan klämma in det som en liten mjukis grej. Men först, bara för att ge undertryck till det här med vad det här barnen är och ge människor den här känslan av att de faktiskt också kan göra någonting. För att det man gör på barnen, det är att man kommer dit, man kör sin jävla bil, man gör det här och så tycker man gör inte så jävla mycket. Men man skapar ändå ett kärnminne åt de här barnen. Säg ett par ord om liksom, hur mycket den här jävla dagen betyder för hur mycket ni pratar om den och det. Och bara för att ge så här, vet du vad, jag kanske också kan göra någonting. Jag kanske kan dela ut en blomma till någon. Jag kanske kan hjälpa en tant över gatan. Jag kanske kan
jonglera.
Jag kanske kan, alltså förstår du, bara att förstå, att folk ska förstå att man behöver inte vända upp och ner på hela världen. Man kan göra en god gärning. Och så gör man faktiskt skillnad i en människas liv.
Ja, men som jag sa, som mina barn, de har väl alltid fått hängt med mig. Jag har ju ett väldigt stort bilintresse istället. Men inte haft några supersportbilar på det sättet, men okej, bilar i alla fall.
Inte lika coola bilar som mig.
Nej.
Nej.
Men coolare bilar än mig.
Men om man säger som jag sa, min dotter var jätteblyg, inte knappt vill åka bilarna första året. Men,
jag minns henne 100%.
Men ville bara direkt i bilen hem, alltså, då har jag dragit många historier med, men det vet du ju också, jag till 100% sant också, liksom, att de, det var ju där de pratade om, och sen direkt när nästa år, och när du närmar sig och kollar på bilder, då liksom så här, oj, det här betyder mer än vad hon visar där. Och även Johannes, liksom, så till, en del barn är ju go bananas, och det är skit, alltså, det är underbart
barn är att se.
Men sen man väl sitter där i bilen, som jag som pappa och som förare i år, få höra från andra sidan. Fast jag vet ju redan, eftersom jag har egna barn som har fått...
Känner att du kunde hantera de andra barnen bättre med dina egna erfarenheter? Att du kunde liksom ställa rätt frågor när de satt där?
Ja, eller
för
bara,
de öppnar
bara
upp sig på ett annat sätt.
Ja, absolut.
Vissa sitter ju så här, som normalt sett inte säger någonting. Och så sitter de där, ja, jag har leukemi. Jag ska operera hjärnan nästa vecka. Jag har en hjärntumör. Jag har inte... Doktorn sagt att jag inte har så länge kvar att leva. Alltså,
oh, de det vill man inte höra när man kör in i
en kurva. Barnen sitter ju där och när de känner sig, för de känner sig trygga. För att människorna de är runt är snälla, generösa. Och då känner de bara, ja, men jag sitter och delar med mig. Och förarna sitter och gråter så att hjälmen håller på att gå sönder.
Ja. Det är en ventil, tror jag, för barnen. Då tappar de det. Då känns det inte så kanske jobbigt.
Nej,
det är mer naturligt. Och det tror jag där som sätter... Jag tror de flesta, särskilt de som har kört många år, varit med, de vet att det... 100%
och det varierar.
Jag har ju träffat dessa personer genom dig, genom Nexusball, genom runt om. Och det är inget så här att det ska låta bra att man har gjort någonting, utan där vill man inte missa.
Det är ingen som skryter.
Det är så här, kan jag inte, då blir man liksom eller ledsen på sig själv att man inte kan vara med och få till.
Det är ingen som skryter om att de har varit med på banan på fel sätt.
Nej.
Alla som är där har ju någon, det är dårar, hälften av dem. Så det är inte så att vi har hittat liksom elitskiktet i Sverige. Det är ett gäng jävla dårar. Ja. Jag älskar dem allihopa.
Med stora hjärtan.
De har så stora hjärtan
faktiskt,
allihopa.
Och hjärnan också på plats. För de kör ju, säger barnet... för vissa barn säger sluta, det är bara gasa.
Alla förare som är på barndagen är ju där för att de har stora hjärtan.
Ja.
De är där av 100% rätt orsak. Det finns ingen som är där för att... Liksom, ja, men nu ska jag visa mig på styva lina med min Ferrari, eller nu ska jag, ja, men jag tar det här som en bandag så jag kan köra skiten i min bil. Alla är där bara för att göra de här barnen och de här familjerna glada. Och det är det som är så jävla, det är därför jag springer runt och gråter som en gris de här dagarna.
Ja, det är en fantastisk
men dag. Att det betyder så mycket.
Ja.
Och det har, jag har ju sett din dotter utvecklas. Det är inte bara på, naturligtvis inte bara på grund av barndagen, men jag har ju liksom följt din dotter under 6 år från en jätteliten blyg tjej som knappt vågade säga 6:30 till den tjej jag träffar idag som är så jävla cool liksom. Ja, det är världens coolaste brud.
Som gärna pratar. Kör på typ FaceTime, då är ju hon med och pratar med dig också. Så att liksom,
och hon är hur cool som helst för det, liksom. Men hon har fortfarande de här problemen. Men hon har blivit en sån jävla tuff brud. Och det är så himla kul att se.
Och det ser man ju, alla barn runt omkring också ser man ju att de utvecklas. Alltså, jag har ju varit med som ganska många år. Så man ser ju faktiskt, det är många barn som, jag vet inte vad man ska säga, beklagar eller att de är med. Det är ju jättetragiskt på ett sätt, men det är ju så fint.
Sen får man inte glömma, det sista, vi ska inte dra ut på det här för mycket, men en sak måste jag säga, liksom, för nu har vi ändå pratat om barnen ganska mycket. Det är så här, och det här igen, jag vill egentligen bara förstärka att alla kan göra någonting. Att man behöver inte tro att man ska återuppfinna hjulet för att tro att man ska kunna hjälpa någon, utan vi som är med på banan och kör på banan, vi tänker så här, ja, men vi ger lite grann av vår tid, det är lugnt, det är ingen stor grej. Men just det här med att skapa kärnminnen. Och det var en kille för 2 år sedan nu då, som var med. Underbar liten kille. Han älskade Lamborghini. Han fick en Aventador. Som kommer ihåg Batman-bilen. Jag ska inte säga hans namn för jag pallar inte det. För det blir för jobbigt. Men han var med. Han fick en... Lamborghini Aventador Batman-motiv lackad bara för den här dagen, naturligtvis. Det var Peter
Jansson.
Jävla härlig gubbe som har gjort en liknande event i södra Sverige för att hjälpa barn. Jag stod på en altan i Palma någon gång bara och hade en skön semester, och så ringer telefonen och det är det. Jag känner inte igen numret, men jag svarar egentligen aldrig på nummer jag inte känner, men jag svarar dem några, bara tja, det är jag, säger killen, han presenterar sig och presenterar sig som storebror till den här killen, och så säger han så här att ja, vi tror inte att han kommer överleva natten, men jag vill bara att du ska veta att det enda vi har pratat om de sista 3 veckorna och det som har fått honom på jättebra humör den sista tiden är barndagen och det han fick uppleva där. Och jag vill bara tacka dig jättemycket för att du har skapat de här minnena för vår familj. Mm. För att det enda han har pratat om de sista 3 veckorna är barndagen. Och han har mått så dåligt. Men han har ändå liksom uttryckt att du vet, det här hände, jag fick åka den här Lamborghini, jag fick åka Peters Lamborghini, jag fick göra det här. Så sa han, vi tror inte han kommer klara natten, men jag vill ändå ringa och berätta det här för dig. Och då kände jag så här, helt plötsligt kände jag att det är enormt ansvar. Mm. När de känner att av alla de kan ringa, du vet, släktingar, vänner, bla bla bla, så ringer de mig. Och då vart jag så här, fuck, vilket stort ansvar jag har, kände jag helt plötsligt. Mm. Alltså som jag inte hade fattat förut. Mm. Förstår du? Och jag vart helt knäckt. Jag la på, jag var stark under samtalet och sen la jag på och så bara bröt jag ihop totalt.
Mm. Alltså, snälla, bara, kan du säga nu att han överlevde?
Nej.
Det gjorde han, aj.
Det som
skulle hände, sluta på en positiv.
Jo, men det som händer är att dagen efter så ringer han igen. Och det här är jag tror det var 9 år, om jag minns rätt, var 9 år killen. Jag ska inte säga hans namn. Dagen efter ringer brorsan igen och säger att han gick bort i natt. Men jag vill att du ska veta att det ni gjorde för oss som familj och det bla 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 betyder supermycket.
Och de hade ju kontakt med Peter också, vet jag.
Ja, 100%. Och de hade kontakt under tiden han levde, och Peter gav en jättefin krans på begravningen. Och, men då helt plötsligt ställs det här i en dimension, för att jag har aldrig sett på det vi gör som så stort. Utan jag har sett, ja men vi ger dem en dag där de får tänka på något annat. Men grejen är att det här skiten är, det är det här med kärnminnen. Det här är ett kärnminne för de här barnen. Mm. Och de pratar inte om något annat än det här. Och jag har ju 1000 sådana här historier som jag redan har berättat massor med gånger. Men det är så fint. Och det jag vill säga med det här, det är inte att förhöja det vi gör. Utan det jag vill säga med det är att alla där ute kan faktiskt hjälpa någon med någonting. Man kan hjälpa en tant över gatan. Man kan se en granne som inte mår bra och går över och frågar hur fan mår du? Man kan ringa en kompis kanske en gång extra. Man kan, alla vi kan göra någonting. Kan vi inte bara göra det? Det är det jag vill säga. Jag försöker inte förhöja det vi gör på något sätt.
Jag får säga en grej nu. Om man också känner så här att, vad fan, jag har ju en kepsverkstad i källaren. Eller jag trycker ju coola tröjor eller stickar giraffer. Vad man nu, eller säljer åsnär svart på nätet. Vad man nu än gör, så kan man höra av sig till Storfräsarpodden på storfräsarpodden@gmail.com eller på vår Insta eller Facebook. Om man kanske vill vara med och hjälpa till på barndag. För om man bara gör lite, och många personer gör lite, så blir det ännu bättre för många. Så hör av er om ni har någonting. Och sitter ni med 1,6 miljarder över och vill ge den till mig, så kan ni höra av mig till mig privat.
Då hör ni av er till Macka privat. Nej, jag bara säger att alla kan göra någonting, och det krävs inte att man vrider upp och ner på allting. Utan det kan räcka med att man hjälper en gammal dam över gatan. För det kommer hon minnas i resten av sitt liv. Att det kommer en snygg karjävel och hjälper henne över gatan. Hjälp henne över gatan. Var en snäll människa. Be good. Du har alla alternativ i världen i det här livet. Du kan bli vem du vill i dagens samhälle. Välj att bli snäll. Uppför dig som folk.
Niklas,
hjälp människor.
Du har verkligen uppfört dig som folk. Och,
tack för att du delar mer av din historia. Ja, som jag fattar att det var jobbigt att prata om.
Nej, ja. Det går bra.
Tack som fan för att du var med. Vi skulle prata om hur det var att jobba och bygga på Peders hus. Och vi skulle prata om
Nexus. Det och... Är det inte fantastiskt?
Jo, det är fantastiskt.
Ja.
Niklas har varit där och snickrat idag. Det är därför han är här.
Exakt, du hade något stuprör som var tråkigt. Ja, skitsamma. Stort tack och tack ni som har lyssnat. Så hörs vi nästa gång. För nu har vi massa ämnen som vi inte har...
Ja, men vi tar det i nästa avsnitt.
Ta hand om er. Kram, kram.
Kram, kram. Hej,
hej. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.